I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Han är född i Eritrea, uppvuxen i Sigtuna. Reporter, programledare och kommentator. Radio Stockholm, fan-tv och Sveriges Television. Från skid, ishockey, handbolls och fotbollssändningar har vi lärt känna honom. I Holmgren möter avsnitt 186, David Fjäll. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Nu, David Fjäll, god lyssning. Den här podden presenteras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. David Fjäll, du älskar Chelsea, varför då? Och det är före Abramovic, ska vi säga, till ditt försvar också.
Ja, det ska jag göra. Ja. Nej, men det är väl klart att när man var riktigt ung och på 80-talet tidigt så fängslades jag givetvis utav Liverpool mycket och Kenny Dalglish i synnerhet. Men sen var det någon match när jag satt hemma och kollade på ett lag som spelade väldigt hårt. Tyckte de var lite coola, de hade lite... Det är så svårt att säga, men det var någonting som jag föll för. Det var ganska rått. Så. Och så kollade jag upp, trodde först det var Everton eller något liknande. Men det visade sig vara Chelsea. Och så började jag följa dem relativt noga, men jag hade egentligen inget så här hardcore lag egentligen i England förrän jag flyttade till London, och det första jag gjorde förutom att försöka hitta en lägenhet var att köpa ett säsongskort på Stamford Bridge. Så att under 9 år så hade jag säsongsplåt på The Bridge, och det här var ju långt innan, som du säger, Abramovic. Bara för att sätta det i perspektiv, när John Spencer värvades så var det en stor värvning.
Carey Dickson-tiden nästan.
Ja, nästan. Ja. Men det var ju storheter som ramlade in. Dimitri Karin, målvakten, var ju nästan overkligt att han kunde komma till Chelsea. Men där...
Dennis Weiss hade varit med.
Ja, jag tänkte precis komma till honom. Det var ju en stor kärlek faktiskt i allt han gjorde. När, jag brukar fortfarande hävda det, att när Dennis Weiss var bra så var Chelsea jävligt bra de matcherna, och det var väldigt sällan som Chelsea förlorade en match när Dennis Weiss spelade bra. Plus att han var helt fenomenal på att elda igång hela Stamford Bridge. Jag kommer ihåg en match hemma mot Sheffield Wednesday. Des Walker hade varit ute och snurrat lite grann i media om att de skulle åka upp till, eller åka ner till London och sätta de här lite mer softa London-spelarna på plats. Det hade ju Dennis Weiss tagit fasta på. Sheffield Wednesday avspark, Des Walker mittback, och de börjar med att spela bollen bakåt, och ser man då Dennis Weiss lämna sin centrala mittfältsposition och bara springer över mittlinjen, över halvmånen. Dess Walker har passat undan bollen sedan flera sekunder tillbaka. När Dennis Bajs hoppar in en tackling, alltså tvåfotstackling i knähöjd på honom. Domaren vet inte riktigt vad han ska ta vägen. Han börjar fippla efter kort allt möjligt. Får fram ett gult kort till slut. Och då, vid det laget står ju Dennis Wise på mittplan och liksom bara vevar igång hela Stamford Bridge. En kylig dag i november. Och det blev ju väldigt mycket värme och kärlek där inne på The Bridge. Och det här var liksom innan vi vet vad lag som vann grejer. Utan det var de här små grejerna som man kunde leva på.
Ja, när jag i min ungdom, måste vara på 80-talet, så såg jag faktiskt ett derby mellan Chelsea och Fulham i gamla då division 2 på Stamford Bridge. Och det var rått och det var kallt och det var tufft. José Mourinho, vad gillar du José Mourinho?
Jag älskar honom. Grejen är att om man har följt Chelsea under många år så vet man att det är ett defensivt präglat lag och nästan alltid varit det. Har ju vunnit rätt många matcher med 1-0 eller liksom aldrig gjort många mål under en säsong, utan det har ju varit ett... Jag vet att Ron Chopper Harris, en gammal legendar som tyvärr inte jag riktigt fattade storheten i, för jag såg inte honom så, men det fanns alltid en skröna om att han hade som devis att en spelare kan gå förbi honom, men då tar han bollen. Eller så kan bollen passera honom, men då tar han spelaren. Alltså det var någonstans det fina i att ett bra försvarsarbete. Och någonstans när Mourinho kom så präglade, eller hans sätt att se på fotboll, ganska cyniskt sätt att spela och vinna matcher, passade ganska väl in med det som Chelsea stod för. Och sen är det klart att med det gänget som man hade runt omkring sig, det får man ändå säga att det var några spelare redan på plats med Lampard och Joe Cole och Terry, så fanns där Drogba, Joe Cole sa jag, och kanske Ashley Cole fanns ju tyvärr också där. Så blev det ju, ja, Carvalho som han tog med sig. Det blev ju ett lag som var väldigt jobbigt att möta och liksom stod väldigt mycket för det som man gillar med Chelsea. Och under den perioden han var i Chelsea, första vändan, och jag tycker väl även andra vändan, så lyckades han fatta grejen med klubben och supporterna. Och verkar också trivas väldigt bra i London.
Vad är grejen med klubben och supportarna, förutom att de spelar defensivt och att det ska göra ont att möta Chelsea?
Nej, men det är så svårt. Jag tror väl att alla kommer att säga, som du sitter här med en Ipswich-tröja på, så man kan väl säga att ni har någonting som förenar er och sådär. Men jag tror att en grej med Chelsea är ju givetvis att Stamford Bridge ligger där det ligger och alltid legat där och inte flyttat på sig. Och det finns en... vad ska man säga? Det finns en... någonting som präglar de kvarteren som kanske är lite bättre än Tottenham.
Lite finare, ja. West End.
Ja, än vad Tottenham är. Så att på något sätt så finns det, om man ska dra något, bara liksom spåna fritt. Om man tänker, rugby är ju lite grann en överklasssport sådär, att det är där överklassen sitter och kollar på lite hårdare spel och så. Och lite grann så har det varit att det är rätt många som har gått och tittat på Chelsea som kanske har lite väl bättre ställt så, men också velat då få någon form av att man står verkligen upp för den där skölden. Sen så tycker jag väl att kamratskapen, många vänner så som man har lärt känna genom Chelsea, både här hemma i Chelsea Supporters Sweden, men även där borta i England.
Är Tottenham det värsta ni vet?
Ja, för mig är Tottenham absolut det värsta som finns i engelsk fotboll. Punkt.
Och så måste jag fråga dig, hur är du som stryktipstippare? Jag vet att du försöker ivrigt emellan varven till och med.
Jag har all rätt i världen att få gå runt med en 13-rätt-tröja.
Respekt.
Tack.
Punkt. Carl Johan David Fjell, född den 1 september 1974 i Eritrea, uppvuxen i Sigtuna, strax norr om Stockholm. Tjenare David.
Tjenare.
Kul att se dig.
Tackar, hej.
För vi kom in här på Lennart och Bror, din lilla kvarterskrog som du...
Ja, precis.
Besöker ofta, eller?
Ja, jag är här alldeles för ofta, tycker ägarna.
Vad betalar du för det?
Nej, jag brukar sitta här inne och ljuga lite. Så har jag quiz här en gång i månaden, musikquiz. Men det är ju rätt avslappnat ställe. Man lär känna dels de som jobbar och så många som är här. Utan gästerna och så. Så det är väldigt skönt att lite så här kryp in i stan.
Ja, om ni undrar om det låter någonting och prasslar och gafflar och så är vi alltså på Lennart och Bror på Birger Jarlsgatan. Du bor ju här inne på Birger Jarlsgatan också.
Ja, precis. Ja. Typ. Granngatan bor jag på.
Bor du på Östermalm eller Sibirien?
Jag bor i Sibirien.
Du bor i Sibirien, okej. Okay.
Om du ser på andra sidan gatan här i Östermalm. Ja. Jag bor fortfarande i Sibirien.
Okej. Okay. Vill du bara ha det bekräftat?
Ja, är det viktig detalj faktiskt. Ja. Ja.
Men hur födde du trea uppväxten i Sigtuna? Hur gick det till?
Nej, det är absolut inte min förtjänst, eller på att säga. Utan jag är adopterad. Så att jag kom till Sverige när jag var 5 månader. Och då landade jag in i Sigtuna.
5 månader? Mm. Ja, då kommer du inte ihåg mycket av Eritrea.
Nej, faktiskt ingenting. Så. Jag har inte varit tillbaka heller. Jag har inte haft någon längtan. Sådär. En del som blir adopterade känner att de ska söka rötter och sådär. Men jag hade ju då min mormor här i Sverige som hade bott i... alltså, min adoptivmammas mamma, helt enkelt, alltså då min mormor. Hon hade bott nere i den byn som jag är adopterad ifrån, så att jag visste ganska mycket om mina biologiska föräldrar och hur det var och vet, allt sådär. Så att många av de frågorna man kanske hade under några år kunde man ställa till henne och fick svar på.
Eritrea, Östafrika vid Röda havet, självständigt från Etiopien 1993, eller åtminstone erkänt 1993.
Det var en beef där under rätt många år. Mellan Etiopien och Eritrea. Innan det var det ett land, Abessinien. Haile Selassie var kejsare.
Ja, men du har inte känt ännu någon lust att... Vi pratade med Pascal Simpson igår faktiskt och poddade med honom. Och han sa att han åkte tillbaka innan han skaffade familj på något sätt för att träffa sin pappa och liknande och se hur det var där nere. Men du har inte haft en längtan, eller har det varit för oroligt för att komma tillbaka?
Nej, alltså det har säkert varit oroligt och stökigt på alla sätt och vis där nere med den här konflikten som rullar, och jag tror väl inga har missat med David Isaac och att det kanske inte är det mest demokratiska styret och sådär. Men jag har ju aldrig riktigt känt mig som en del utav liksom, att vara eritrean, utan precis som du säger, jag har ingen minnen därifrån, utan det är bara i Sverige som jag har minnen ifrån. Och då är det ju, ja, jag vet inte fan. Det är ungefär som att någon skulle komma från Finland vid tidig ålder och växa upp här. Jag tror inte att de känner så här, jag måste åka tillbaka till Jukkasjärvi och kolla hur det är där.
Det ligger inte i Finland.
Vad sa du?
Det ligger inte i Finland, Jukkasjärvi.
Nej, det gör det kanske inte.
Nej.
Vad fan ligger det någonstans?
Ja, det ligger uppe i Kiruna någonstans. Okay, ja, visst.
Juveskulle då?
Ja, Juveskulle, ja. Det går bättre.
Ja, right, bra. Ja. Jag ska bara kolla att du var med.
Jag tror Christer Majberg kommer från Jukkasjärvi till och med.
Gör
det? Ja, jag tror det, du som är skidkille.
Men då är frågan, kör han fortfarande på sina träskidor? Ja, kommer inte ihåg det när alla gick över till, var det komposit eller plastskidor, när han lanserade Majbäck-skidan? I trä.
Ja, ja. Det gick ju sådär. Det kanske han gör, men han har ju slutat tävla åtminstone på yttersta nivå. Ja, så fick du upp i Sigtuna. Det är fint. Sigtuna, gamla fina Sigtuna. Sveriges första stad.
Äldsta stad.
Äldsta stad. Första stad, sa de till mig också.
Ja, det kan det säkert också vara. Du var väl en jävla trygg uppväxt där. Skyddad verkstad. Har lite problem med sådana här småstäder faktiskt, kan jag villigt erkänna. Och... gjorde väl mitt yttersta för att ta mig därifrån så fort som möjligt när tids och tillfälle gavs.
Ja. Vad jobbade mamma, eller jobbar mamma och pappa med?
Har ingen pappa, mamma, förskollärare. Ja.
Hur var din uppväxt där ute? Var det idrott från början? Eller hur såg det ut?
Det var egentligen bara sport. Sport och trummor.
Trummor?
Ja, precis. Så att, nej men det var ju allt. Det var ju hockey, fotboll, landhockey, det var friidrott, tennis, ja, man, distanslöpning, ja men allt. Det var liksom det enda vi gjorde i området. Det var egentligen hem från plugget, antingen så satt man sig och hackade bakom några trummorna eller så var man ute och spelade idrotta liksom. Varenda. Jag hade för övrigt Glenn Strömberg som lite grann var en idol under rätt många år. När man växte upp tyckte han var så oerhört häftig med det här långa håret och hans djupledslöpningar och
hans filmningar.
Ja, det
är, jag ska, hoppas han hör det.
Ja, det är lite taskigt, det är ju egentligen bara en filmning han stod för. Men och sen lite senare då när man blev lite äldre, när man fick se fotboll från Italien och när han dök upp, så var ju riktigt häftigt.
Du fick ju jobba med honom. Ni åkte ju runt och körde fotbollsspel ett tag.
Ja, bland annat det och även mästerskap. Nej, jag kommer ihåg först när jag träffade honom var det var nästan så här surrealistiskt att man var tillsammans med honom.
Ja.
Och han är sen så ja. Sen finns det mycket annat runt Glenn som är surrealistiskt.
Han är en god, jag är ute och reser, men jag ska ut och resa med honom nästa vecka igen.
Så. Han är ju en... jag tror att jag var en vanemänniska tills jag träffade Glenn. Då är det ju... Det är helt enormt. Alltså, det spelar ingen roll vart man kommer. Han går på samma ställen och käkar nästan samma rätt varenda gång. Han ska bo på samma hotell. Det är samma rutiner alltid.
Och äggen ska vara exakt kokta.
Exakt.
Så länge. Ja,
det är ju... Han är ett unikum på många sätt.
Vilken var din favoritsport? Alltså vilken var din första sport?
Fotboll.
Det var det?
Ja. Utan tvekan.
Spelade du Märsta eller Sigtuna eller vad spelade du?
Ja, Sigtuna först. Sen Vasalund och sen Märsta. Sen så bodde jag i England. Och sen så spelade jag efter det i... Det var någon hopslag av massa klubbar som skulle nå upp till nuvarande division 1 som hette då Arlanda. Det var Tommy Söderberg var tränare bland annat, Björn Kindlund var där, Anders Hjelm, Thomas Lundmark, så var det rätt många. Och sen så vad heter det? Lidingö.
Ja,
spelade också med bland annat Janne Lorentzons son, Jakob Lorentzon.
Just det.
Sen Enskede.
Position?
Målis.
Ja. Mm. Du glömde att säga att vi spelade upp i tv-laget.
Exakt.
Ja.
Precis.
Men det var ingen snack om att fotbollen var din första
sport? Nej, det är ingen snack om saken. Det är egentligen ingen talang, men får träna ganska mycket för att... Men det hänger väl lite grann ihop med, om man börjar med från början där med att vara adopterad i Sverige på 70-talet, så var man tvungen liksom att bevisa sig. Det var inte helt lätt. Det var inte så många mörka på den tiden. Och då jag var liksom inte bra på fotboll så. Och kan man säga att jag blir ganska snabbt dålig om jag inte tränar och upprätthåller det. Så då bestämde jag mig, tror jag, på något sommarlov att nu ska jag liksom bevisa att jag kan bli bra liksom, så att jag tystar dem så att det inte blir snack kring hudfärg och sådana saker, utan det blir snack att man är bra liksom, sådär. Och då insåg jag att jag nog inte kommer att kunna bli bättre än de som var riktigt bra utespelare, utan då bestämde jag mig för att under den sommaren då ställa mig i kassen. Så jag tror jag tränade nästan varje dag på olika delar i målvaktsspelet och anmälde mig till målvaktsskola. Hade Bernt Ljung som målvaktstränare under den. Och var liksom som en sån här svamp, så jag gått med allt liksom, alltid hur man skulle stå långt ifrån mållinjen, positioner, vad man ska tänka på vid inlägg och sådär liksom. Och sen stod jag nötte själv med en kompis som fick stå på olika ställen med bollen och vart man då skulle flytta sig. Och sen blev jag ganska nördig och började hade en kompis pappa som var uppe på KTH snurra och började prata vinklar och liksom sannolikhet vart bollar och avslut skulle komma. Alltså jag blev helt sådär, men det gav ju ganska snabbt resultat.
Ja, berätta.
Nej, men att man målvakts, att vara målvakt handlar ju egentligen rätt mycket om statistik och liksom och värdera. Alltså, hur stor chans är det egentligen att ett avslut kommer komma i långa hörnet eller korta hörnet? Och dessutom om man då har hjälp av försvaret som förstår att de skär av en del, då finns det egentligen bara en sida av målet som de kan göra mål på. De allra flesta spelarna. Sen finns det ju konstiga spelare som bryter mönstret. Och de blir ju bäst i världen och så. Men det är inte många sådana här i Sverige. Men nästan de allra flesta inläggen som kommer från målvaktens högerkant kommer avslutet på samma hörn som bollen kommer ifrån. Det är väldigt sällan att någon förlänger det bort det. Och om man är snett på det så är det bästa man kan göra, istället för att många gör chans att slänga sig vänster, så är det bästa att stå kvar till höger, för där kommer de flesta avsluten.
Du var inte bollrädd då?
Nej.
Nej. Det är ju ont att få bollen på sig ibland.
Nej, alltså, det är ju jobbet att vara målvakt, och jag tycker det kan vara uppfriskande mellanåt att få bollen i planeten och sådär, för då vet man att man har räddat. Så.
Hur var David Fjell i skolan då?
Bekväm, tycker jag. De ämnena som jag var intresserad av hade jag väldigt lätt för.
Vilka ämnen var det då, förutom idrotten då?
De humanistiska ämnena var väl ganska stark i. Sämre i matte och fysik och kemi och sådär. Men i grunden ganska lat sådär.
Gjorde vad du behövde.
Ja, ungefär så. Liksom, vad krävs för att liksom gå på nästa steg och sådär.
Vad blev det för gymnasielinje?
SAM.
Ja, jag vet ju att du är engagerad i olika saker och ting. När jag läste på om dig, jag tyckte jag kände dig lite mer. Det där var du tyckte till om... män och abortfrågan skrev du en krönika om. Som jag har... Mm. Och sen har du ju arbetat med utrikespolitiska program. En gång så skulle du träffa dig, prata med dig, skulle du till Nordkorea. Det var du skulle göra någonstans. Du skulle göra någon typ av resa i alla fall. Du hade ju friktion, heter det va?
Exakt.
Så att det ska komma, du har ju
Nej, men jag är ju extremt intresserad av samhällsfrågor.
Ja.
Och har egentligen alltid varit det. Och tycker det är alltså så här, visst, det är, både du och jag jobbar med sport, men jag kan tycka att det blir ganska ytligt emellanåt, och det är samma diskussion egentligen som snurrar runt hela tiden, och det blir ganska tröttsamt med det blir tröttsamma till slut, och det saknar lite grann substans så, medan samhällsfrågor är ju det finns inte, det är mer på riktigt liksom så. Och, så att det är väl någonting som jag egentligen jag försöker följa så mycket som möjligt och förkovra mig och läsa mycket och intressera mig. Någonstans också ska man ju gå och rösta var fjärde år, och då lär man väl ha lite koll på vad som händer runt omkring en och inte bara vad som händer i idrottens värld.
Om du tar sportjournalistik kontra då samhällsjournalistik, alltså, vad skulle du helst vilja jobba med? Skulle du vilja ha en fot i båda, eller skulle du vilja specialisera dig mer på... Du hamnar ju tillbaka i sporten ofta, men jag känner ju igen dig själv att det blir något, sporten är ju grunden, är det hemmaplan.
Men så, jag skulle säga att det är ju det är vassare journalister totalt sett, ska jag väl säga, de som om man kollar på utrikeskorrespondenter. Allt från Ulrika Bergsten som nu är i Asien för SVTs räkning, eller Stefan Åsberg, eller Lena Schärman, eller vilka man nu kan ta ut av de här. Så de är ju sylvassa journalister, och Carina Bergfeldt som är i USA nu också, som har snabbt förmåga att sätta sig in i många olika aspekter av de problemen som finns i olika länder och på något sätt försöka rapportera hem om det. Och de tycker jag väl kanske är bättre än sportjournalister på att hitta vinklar och hitta ingångar i ämnen och sådär. Sportjournalistiken blir ganska liksom, antingen så blir det extremt sensationsstyrt, det är skandal eller avgå eller vad det nu kan vara. Alltså det, jag kan sakna lite nyanser. Men jag känner inte att jag är på journalistiskt på deras nivå riktigt. Eller, ja, svårt att säga.
Skulle du vilja bli utrikeskorrespondent?
Ja, det vill väl alla på något sätt, tror jag, att jobba med det. Men det är ingenting som jag aktivt strävar efter.
David Fjell, Harare.
Ja, det var, undrar om jag hade bosatt med Harare just, det vet jag inte. Men, men det hade i och för sig varit, och det är någonting som ändå har slagit mig, som skulle vara väldigt kul, att Erik Esbjörnsson då, som är för DN, som jag tycker är väldigt duktig, han bor ju nere i Johannesburg. Alltså, det är ju en fantastisk liv de lever, den utrikeskorrespondenten som får täcka den afrikanska kontinenten med allt det som händer där och så. Så det tror jag skulle vara, det är verkligen ett drömjobb, om man då tänker man skulle vilja vara utrikeskorrespondent. Men det är ju, jag tror att det är rätt många som har den ambitionen, och jag tror att det är folk som kanske lite mer drivna vad gäller sina journalistiska ambitioner än vad jag är, för att hamna där.
Men det är många som vill arbeta med sporten också, David. Får jag försvara sportjournalisterna lite grann? Du står till exempel som här förleden i målfållan och ska intervjua skidåkare som kommer ner för backen precis. Jag menar, hur många olika frågor kan du egentligen ställa? Du får ju ändå prata om det här åket. Det finns ju inte möjlighet att försvinna iväg någon annanstans egentligen, eller hur? Utan du får ju hålla det till...
Ja, absolut.
För sporten är ju så mycket här och nu och dagsform.
Ja men absolut. Jag kan hålla med om det. Men sport är fortfarande en lek.
Ja, det är underhållning.
Medans... saker som händer i... alltså det kan vara ett folkmord i Rwanda, eller det kan vara ett utbrott utav något Ebola-virus någonstans och så vidare, som där det blir liksom en helt annan nivå på det man rapporterar.
Samtidigt så behöver folket som mår dåligt, de behöver kanske sin fotboll och sitt lag.
Ja, alltså jag säger ingenting om det. Jag tycker absolut att, och då ska jag säga att jag tycker i Sverige så har vi väldigt bra, alltså, nivån på journalistik. Vi pratade om England tidigare. Jag kan tycka där emellanåt så häpnar man ju när vi nästan blir imponerade över allting därifrån. Men det är ju bara för att de pratar engelska och är bra på att hitta roliga formuleringar. Och
det språk är väldigt, ja, mycket rikare än svenska.
Som gör att det blir, så att det låter bättre än vad det faktiskt är. Men om man börjar liksom skrapa lite grann på ytan så är det väldigt grunt där. Men alltså, jag tycker väl att i Sverige så har vi väldigt bra journalistik. Och då tänker jag en sån som Noah Bachner på Expressen, som jag tycker är svinduktig. Johanna Frändén, som har lyckats kombinera egentligen både sporten och liksom även sitta och skriva kröniker som är lite mer samhällsorienterade.
Ja, som du.
Ja, fast
men det, men vi var ju där vi började. Ja, jag fick komma in på det.
Jo, men alltså, både jag och nej, men alltså Johanna är ju, jag känner Johanna bra. Hon är ju, hennes styrka är ju att hon är hypersmart.
Jo, men du är, och det är inte jag. Ja, jo. Du skriver om, du engagerar i ämnen, det är det jag menar. Sen så får ju alla värdera vad hit eller dit, men du har ju liksom ett engagemang.
Ja, jo, förvisso. Ja. Så är det ju.
Ja, det var väl.
Ja, vad snäll du är.
Belysa. Ja.
Men hon får jobben för att hon är smart, och jag för att jag är snygg. Så ja, det är väl det som
du
är skillnaden.
Du skulle inte försöka bli ödmjuk, du har aldrig lyckats.
Nej, det är klart. Tack.
Josef, flyttade du till England. Berätta hur det gick till. Du var inne på det tidigare. Det första du gjorde när du kom till England i stort sett var att försöka få ett säsongskort på Stamford Bridge. Hur hamnade du där? Vilken bana?
Nej, men jag, så här var det. Jag hade några polare som var lite äldre, och de satt och sökte något plugg i England. Och det var arbetsprovet i det. Och min brorsa håller på med reklam. Och tänkte jag så här, och jag har varit inne och snurrat lite grann på olika reklambyråer som han har jobbat på. Och då tänkte jag så här, men vad fan, då skulle jag också söka någonting där borta. Så jag sökte till en skola som jag inte trodde jag skulle komma in på. Typ i november det året. Och sen så i slutet på, ja, innan jul där runt december, så får jag något högtidligt mail eller brev då som var på den tiden, att they are pleased to inform that, att jag ska komma på en intervju. Tänker, den där intervjun kommer inte jag klara av. Men jag åker över en helg i London, eller en vecka i London är ju aldrig fel. Så jag drog dit och gick och satte mig på den där intervjun och fick svara på lite frågor. Och så fick jag ett arbetsprov under, ja, jag kommer inte ihåg vad det var, om det var Time Out som skulle göra någon reklamkampanj, när man skulle komma på någon idé kring det, eller om det var vad som skulle stå på parkerings, alltså där man kastade i mynten för att lägga, betala PA-avgiften. Om det var där det skulle vara någon reklamskylt, så det var någon av de två. Och så hade man någon dag på sig att komma på det, så skulle man lämna in och motivera varför och så vidare. Så gjorde jag det, tänkte inte mycket på det, så då drog jag hem igen och livet fortsatte som vanligt. Men sen fick jag ett brev till dem, och då såg jag, please inform you that you've been accepted to. Och då var det reklam och marknadsföring. Och det var ju rätt många år som man skulle vara där borta. 4 år tror jag den utbildningen var. Så det var ju bara att packa ihop det på sommaren och dra.
Vad bodde du någonstans i?
Du, det är lite roligt. Först bodde jag på närheten av Baker Street. Alltså Marylebone-området. Bell Street. 93 Bell Street hette det. Riktigt shady landlord. En rolig sidostoria. Vi hade mögel i badrummet. Och mögel är jobbiga grejer. Jag tänkte, jag orkar inte ringa om det där. Man får ta lite mer astmapuffar och sen så får man jobba igenom det. Men sen blev det för illa. Då ringde jag till min landlord och sa, du, det är mögel i badrummet. Ja, för fan. Jag skickar dit någon imorgon. Då kommer en målare dit. Och målar över det som börjar bli lite grönt där inne. Så sa, men det är mögel här inne. Ser du inte det? Men frågade han, ser du någon mögel? Nej, men jag vet att det är där. Ja, men ser du någon mögel? Nej, så. Då insåg man att här måste man flytta ifrån. Liksom. Nej, men sen så flyttade jag till Putney Green. Putney Bridge heter det, va? Nära Parsons Green. Och sen så blev det till Hackney-området. Och sen så slutligen så hamnade jag någonting i ett område som heter Camberwell. Och där bodde jag i 6 år. 7 år.
7 år. Och vilka år pratar vi då?
Jo, jag flyttade dit 93 flyttade dit. Men totalt blev det 9 år. Sen var jag hemma ett tag, sen så tillbaka och sådär. Liksom.
För du var inne på Radio Stockholm också, Lasse Persson.
96 var hemma, ja.
Lasse Persson, den legendariska Radio Stockholm-medarbetaren Viksjö-Lasse.
Ja, fast där,
han tog in dig,
ja, eller? Det gjorde han absolut. Men det roliga är att anledningen till att jag hamnade där är ju min stora käft. Det är ju där början på 90-talet, så för att kolla på svensk tv var man tvungen att gå till Svenska kyrkan och kolla om man ville se svensk fotboll då, för de hade svenska kanaler. Och då så satt jag och kollade rätt mycket Champions League-fotboll där när svenska lag spelade. Och blev lite förbannad på kommentatorn, jag tyckte att han hade fel. Mm. Så. Och sen en kväll när jag är ute, då får jag syn på kommentatorn, alltså tuben, Per Tillander. Mm. Och då dyker jag på honom och förklarar liksom alla fel han har gjort de senaste matcherna jag har sett honom kommentera, eller hört honom kommentera. Då slutar vi med att vi blir lite arga på varandra. Jag tror att han tänker vilken jävla idiot, och jag tänkte att han var ju rätt oskön också. Så att vi gick åt varsitt håll. Några veckor senare så är det en svensk kille som heter Christian, tror han heter, som öppnar en restaurang i London som heter Aquarium. Och då är det någon stor liksom så här invigningsmiddag. Då är det en nära kompis till mig som blir anställd där som typ andre kock eller något liknande. Så jag blir inbjuden till det där. Vem hamnar jag mitt emot där till landet? Och jag var så här, shit vad pinsamt. Så jag bad om ursäkt där, att det var ju inte alls min mening att vara så jävla dryg och så där. Då sa han så här, ja, men om du är så jävla duktig så kan du komma hem nu, för vi är på väg att starta en ny sportkanal. Sportkanalen, alltså det som blev Viasat Sport sen. Så då tog jag break ifrån plugget och åkte hem för att jobba där. Men sen insåg jag efter ett tag att jag ville fortsätta och liksom plugga och plugga klart. Men jag måste göra någonting under sommaren också. Och då var det bland annat en som heter Mia Strand som jobbade på Sportkanalen. Och hon sa, men ring Lasse Persson. Det är en bra kille. Han sitter på Radio Stockholm. Då ringde jag Lasse. Och Lasse lyfter luren och säger, vad roligt att du vill jobba. Kom hit. Jaha, säger jag. Åkte dit. Och så sa han så här: du, vad gör du ikväll? Jag har inga planer. Bra, åk ut till Grimsta med HF-grejen. Det är match där. Så, men, han bara, ja, men antingen går det åt helvete eller så går det bra. Det här blir kul. Och på den vägen är det. Så att egentligen första dagen där så klickar vi. Och sen har vi haft kontakt ända sedan dess. Och han är ju verkligen en förebild och mentor i allt han gör och hur man ska vara. Så att det är sen mycket att tacka dels Bertil Ander som var storsint nog att ge mig en andra chans. Men även Lasse Persson givetvis för allt han har gjort och hjälpt mig med.
För ja, sen rullar det på och jag tittar här, Radio Stockholm, och det var King då i London.
Mm. Mm. Och ja, precis.
Så då startar du ett eget produktionsbolag också, eller Dobb, eller hur?
Ja, alltså så här var det. I grunden så var det, jag var med och drog igång AIK Webbradio innan det. När jag, ja det var egentligen Johan Florén och Pelle Juthammar som startade upp det. Men jag ringde dem, jag fick nys om det där tidigt och sa att jag tror att jag kan hjälpa er. Lite stor i käften då såklart. Och då fick vi Lasse Granqvist som mentor i det. Så att han har ju hjälpt till ganska mycket med liksom hur man ska kommentera. Och så att jag tror sen var någon som sa i somras när jag kommenterade fotbolls-VM att ja, en i branschen som var lite så där har Lasse gjort. Det är väl klart att Lasse har gjort likadant med tanke på att han har typ fostrat mig sen jag började med det hela. Så att det är väl inte konstigt att det blir samma andas barn. Men då snurrade jag igång den där och jobbade ganska mycket, sjukt mycket matcher, fotboll, innebandy, handboll, hockey. Ja, det var de sporterna tror vi som vi täckte. Men sen 2005 så flyttade jag tillbaka till London och jobbade med King igen på reklambyrå. Och då såg jag att då grundaren utav Svenska Fans, Micke Fahlstedt och Anders Netterblatt skulle starta en tv-satsning. Och då mailade jag över programidéer till dem, som då är 08 Fotboll och Eurotalk och Matchpuls och 031, alltså alla, många av dem som idag finns då. Men då sa Micke så, ja men Micke Fahlstedt då, kom hit och testa på. Nej, jag är inte så sugen på det själv att göra det. Jag vet inte om jag vill sitta framför en kamera på det sättet. Jo, men kom hit nu. Och då slutade jag på King, åkte hem och började med fan-tv som då produceras utav Dobb. Ja.
Och vilket då pratar vi då? Du pratar om 2006.
2006. Januari.
Och där sitter du kvar alltjämt.
Mm. Så att det roliga är att under rätt lång tid, i och med att jag var ju inställd på att det här är absolut ingenting jag vill satsa på eller hålla på med, så hade jag en veckas uppsägningstid medan de hade 3 månader. Vill alltid ha liksom, möjligheten att dra.
Ja.
Men då blev det ju att jag höll på med, dels var jag liksom fan-tv-reporter AIK, så var jag programledare för olika program. Och sen sommaren då, efter 2007, så ringde de från SVT från ingenstans, ja, och frågade om jag ville börja där. Och det var ju väldigt förvånande.
Ja, till Lena Stenkjell Andersson, redaktionschefen på SVT, när du värvades, så sa han att vi hoppas att han blir en frisk fläkt.
Mm.
Ja, citat. Slutcitat.
Det roligaste med, det var faktiskt Kjell Andersson som ringde och jag trodde det var ett skämt. Så att första gången telefonen ringde så kom jag satt på kontoret och var det någon som presenterade sig som Kjell Andersson från Sveriges Television. Klart man har koll på vem Kjell Andersson är.
Ja, ja.
Och jag sa, jag orkar inte med att någon håller på och fjantar sig, så jag la på telefonluren bara. Mm. Och sen ringer det igen och då sa jag, sluta, så la jag på. Sen fick jag faktiskt ett sms där det stod, det är med versaler Kjell Andersson från Sveriges Television som vi träffar dig. Och sa, åh herregud, vilket dåligt första intryck det här blev. Men det var att Peter Gide hade sagt upp sig och skulle gå tillbaka till TV4. Och då var tanken att jag skulle ta över Hockeykväll och även göra hockey, alltså Tre Kronor live-sändningarna. Men jag tyckte väl inte att gå från fan-tvs minst en timme långa program till ett väldigt rappt 30 minuters program eller 28 minuters program var så lockande. Och då sa jag att jag gör gärna de där hockeysändningarna men inte hockeykväll. Så då blev det på den vägen.
Ja. 2007. Mm. Men det har varit mycket där. Det har varit många olika. Det har varit Vasalopp och nu har det varit alpint. Jag skulle försöka få till det. Ja, jag är där. Ring mig på tisdag. Ringde jag på tisdag. Du la på direkt. Så ser jag på tvn. Ja, då står du ju där så du visste ju inte vilka dagar du skulle jobba.
Nej. Ja. Nej, det där är klassiskt David Thiel. Ja. Jag är väldigt dålig på vad som händer framöver. Jag vet vad som händer den här veckan.
Ja, berätta, SVT, hur mycket är du där? Är du heltidsanställd?
Nej, jag är frilans.
Du är frilans, mm. Ja.
Nej, men jag var inne mer back in the day som jag är idag. Men jag har gjort fotbollsmästerskapen sedan 2000. Ja, någonting.
Ja.
Länge sedan.
Ja.
Har gjort dem i alla fall. Som har varit väldigt roligt. Det har varit en innest att få jobba med det varje år. Tidigare jobbade jag väldigt mycket på hockeyn. Det gör jag inte längre. De fanns i handboll tidigare som vi inte har, eller SVT inte har kvar. Men sen 2015 tror jag det är, så har jag jobbat med alpint också. Ja. Och det är precis så roligt som helst.
Är du bra på skidor? Du gillar att åka ut för?
Ja, jag tycker det är väldigt roligt att åka ut för. Och mycket var det tack vare min vän Niklas Wikegård att det har blivit så också. Jag åkte ju inte på hur många år som helst. Dels fick man inte för fotbollen åka alpint för skaderisk. Och sen blev det liksom inte att jag åkte. Men sen i samband med att han fyllde jämnt, jag ska inte avslöja hans ålder.
Wikegård?
Ja.
Ja, jag vet. Han har varit med i podden. Ja.
Okej. Men vi ska vara snälla mot honom.
Ja.
Han försöker träna sig yngre.
Ja.
Så var det en lång helg vi drog iväg ett helt gäng upp till Vemdalen. Och min plan där var ju att ligga inne och slagga på dagarna och sen ladda upp för kvällen. Men då lackade väl han ur lite grann och sa det. Nu fan får du resa upp och hänga på oss andra ut och åka. Och det var, ibland så kan man läsa och lyssna på folk som får religiösa upplevelser.
Ja.
Det har inte riktigt jag fått.
Jag läste någonstans att du skulle bli präst eller astronaut i alla fall.
Ja, exakt. Men där har du svar på varför jag inte blev präst.
Vill du upp till skyn i alla fall?
Ja, ja. Nej, men det håller fast. Det är drömyrket, ja. Men jag har inte tron. Men då i alla fall, när vi åkte upp i den här liften och sen vägen ner, första åket, så var det så här: wow, varför har jag inte gjort det här mer? Så det var fartupplevelsen, naturen, alltså allt som var runt det hela. Så jag blev helt besatt av att åka. Så att, vet ni, någon dag när det var alldeles för kallt, det var liksom inte en käft ute i backen, så var det, då fortsatte jag åka. Och sen så kom jag hem, boka ny resa direkt för att åka iväg och åka. Och hem från den och boka ny och... Så jag älskar verkligen farten i det, alltså nästan så att man är på gränsen att det blir att man är rädd att det går så fort så. Finns inget bättre.
Mm. Är du golfare?
Alltså, att kalla mig för golfare vore väl ett hån mot folk som spelar golf. Ja, jo, det har jag och brukar vinna rätt många tävlingar så. Ja. Men jag har ju humöret emot mig när det gäller. Alltså golf är ju frustrerande för att det är en klubba och en boll. Det ska inte vara så jävla svårt att få det där och gå rakt fram och dit man vill. Men bollen tar sällan den vägen som jag hade tänkt. Den som jag planerat i huvudet. Och det är inte bra för min självkänsla. Och då tappar jag humöret. Och när jag tappar humöret så tappar jag spelet. Och sen så, ja.
Ja, du har humör, det vet jag. Du blir arg.
Ja. Ja. Nu, bättre på äldre dagar, men ja. För ett gäng år sedan, eller när jag var yngre, så kunde jag, då kunde jag bli dum.
Jag kommer ihåg en gång, för jag får berätta, när vi spelade med tv-laget, så kom vi ledde med en 5 eller 6-0. Och så sa vi släpper dem nu. Så när de fick bollen så stannade alla. Så de kom ju fria mot dig.
Ja,
och vi släppte två eller tre gånger de fria. Och det var jätte och skällde på oss. Ja. Var jätteförbaskad. Ja.
Den där är svårt med. Alltså, och det tycker jag också. Ja, nej. Det är därför till exempel nu när jag spelar fotboll så är det svårt att... Alltså hela min grej är när jag har stått i mål så har det blev så viktigt liksom så. Och jag hatar att släppa in mål. Alltså det finns ingenting värre och jag kan gräma mig länge efter en boll som går in. Jag borde ha förstått att avslutet ska komma ner. Men sen att backjävlar inte gör jobbet, det finns inte på världskartan. Och sen är det så sjukt, och sen nu när jag verkligen har alltså jag har inte alls kvar något utav det där drivet med, och då blir jag väldigt extremt dålig målvakt, och sen så är det, sen kan jag faktiskt släppa in precis vad som helst när jag inte har, alltså när man är påkopplad på det sättet. Jag pratade med Thomas Travelli om det en gång också. Han sa att det har varit väldigt svårt liksom att för honom det här med att han behövde bli lite arg liksom så när han spelar för att vara bra liksom så. Någonstans är väl när man går in i den där, inga jämförelser övrigt mellan honom och mig så, men jag tror att humörsmässigt så kan vi nog vara på samma. Jag skulle dela ut pris en gång på en gala. Så var en kille som skulle få pris. Så stod jag bredvid honom. Så jag sa, fan, jag känner igen dig. Ja, säger han. Du har jagat mig runt Lidingövallen på en träning. Och hotade att döda mig.
Nej.
Och jag bara, åh nej, vad pinsamt. Och då är det så här någon gång när det bara slog slint liksom. Så då fick man ju be om ursäkt. För att jag är inte sån längre. Jag var dum på den tiden. Och ja, så.
Du är programledare, reporter, kommentator. Vad känner du mest hemma?
Absolut inte som reporter. Där är jag tämligen begränsad. Jag tycker väl att i live-situationer tycker jag är kul. Alltså när man är i en mixad zon och sådär. Med att göra reportage är väl jag ett hån mot dem som faktiskt är bra på att göra reportage. För jag har inte direkt... Jag har inte... Ja, men vad fan...
Tålamodet.
Nej, jag har inte det. Det är ju som att sätta Messi som vänsterback. Det är bortkastad liksom. Så här. Det är klart att han löser situationen. Eller om han skulle vara mittback. Det vore jättekonstigt liksom så. Och likadant så vill jag spela mig fel att tänka att man ska skicka iväg David Fjäll på en reportageresa eller vet så. Men att vara live och rapportera live tycker jag väl att jag är relativt lätt för. Men sen tycker jag någonstans att jag är i grunden en programledare. Och fick väl lite blodad tand att kommentera efter i somras.
Ja, säger han och ler. Ja.
Nej, men det var kanske det roligaste jag har gjort. Fotbolls-VM. 80 000 på Ålersnickestadion. Och när Akin Fejev räddar den där straffen och liksom det bara exploderar liksom. Fan vad häftigt att vara där liksom i bam, det bara smäller till. Det är ja, du vet ju, du har ju varit...
Nej, jag har till och med varit på en sjunde avgörande ställning i kvartsfinalen i Madison Square Garden, var det sån sak?
Ja, var det 94?
Jajamän!
Mark Messier?
Jajamän!
Fan, vad mäktig han var då.
Jajamän!
Semifinalen mot Devils,
ja,
när han
utlovade, gjorde hattrick, ja. Utlovade
och pekade
seger.
Också mot krysset innan han la upp den i exet. Den är mäktig.
Jo.
Visst är det så att han satt i omklädningsrummet också när de kom ner? När de andra kom in,
ja,
då satt han där, ombytt och klar.
Jajamensan.
Det är ju svincoolt. Han är ju, alltså Mark Messier var ju, alltså både en lirare, men han kunde ju ta det...
Kaptenens kapten.
Ja. Alltså, vilka var de mötte när busarna höll på att göra upp, när han sa liksom så här: okej, nu vi skiter i att gå mot deras tough guys. Let's go for their skills players. Och sen så vände de hela grejen där. Och han tryckte väl till någon första han gjorde, tror jag.
Han var tuff.
Han var cool.
Han var tuff. Han har ju till och med fått ett ledarskapspris uppkallat efter sig. Mark Messier Award.
Ja.
En sån sak. Du, jag läste också någonstans att du är ju den enda etermediajournalisten, sa du, med sportjournalisten med afrikanskt ursprung. Och jag läste ju också på nätet nu att det har ju varit några gånger det har varit tufft för dig, alltså. Finland, man ropat och skrivit. Är det så alltjämt verkligen, David, att du får höra saker?
Ja, och det är väl värre nu än 2007, ska jag väl säga.
Du menar det?
Ja, men det är väl, tror jag väl, är liksom den allmänna... Ja, men den tidsandan vi är i nu liksom, så är det ganska lätt för folk, eller folk har ganska lätt till att säga eller kommentera ens hudfärg och så. Och man trodde väl att det på något sätt skulle lugna ner sig när man växte upp och så, att det, kanske Sverige skulle bli lite mer tolerant när det gäller folks, att folk ser annorlunda ut än vad de gör. Men det finns ju både i vår bransch, det är väl ganska många som går runt och tycker att man får jobba för att man har en annan hudfärg. Tittare som tycker att man inte ska jobba med vissa sporter för att man då har mörk hy och så vidare.
Men är det skidsport då? Ska det inte vara, eller
ja,
vad då?
Skidsport, det kan vara att man håller på med hockey och förstör vita sporter eller vad det nu kan vara.
Jag tycker liksom. Du ska jobba för sport då? Ser om det har de förslag
vet,
eller?
Nej, de har inget. Ja, jo, egentligen så är väl att man ska lämna landet. Det är väl förslaget.
Du menar det? För jag läste någonstans i Finland att det var äldre herrar som hade ropat och skrikit.
Ja, den var ju stökig. Det var ju samma med den här Karjala Tournament som de kallar det för. Och i, var det Åbo va? Sverige skulle möta, och då var det, satt det liksom ett helt gäng och gjorde apljud och kastade saker och sådär, och vakterna gjorde ingenting. Men då högaktar än idag Per Mårts för det, för då liksom sa han att kom med in och stå här i båset med oss, och så fick jag göra intervjun där inne och liksom vara inne i båset.
Men får du av mycket hatmejl och sådana saker?
Hatmejl dyker ju upp lite grann. Ja. Och ganska ofta så ser man det här är från en jävla anonymt konto och sådär. Det är väl lite, det har varit svårt att ta sådana fegisar på allvar. Men
nu tar det för mig igen då. Alltså vi jobbar ju...
Man har blivit avtrubbad. Alltså du vet så här, att jag känner lite grann att den personen de skriver till... är, om man säger, den offentliga David. De känner inte mig överhuvudtaget. Men det är väl klart att ju fler gånger man får höra kommentarer om utseendet och hudfärg och sådär, så varje gång så tar ju det någonstans. Och det är väl inte helt hundra. Men man har ju tyvärr också blivit ganska... Man har blivit väldigt avtrubbad mot allt. Så. Det kan vara att någon säger vad bra det är, ja, whatever, jävla neger, ja, whatever. Alltså vet du, det bara flyger liksom över huvudet egentligen allt det folk säger. Men det är jobbigt tycker jag med, ja, du vet ju hur svårt det var för mig att sätta mig här. Liksom. Jag gillar ju inte de här situationerna, jag gillar inte egentligen det offentliga på det sättet och så. Det jag drömmer om att ganska ofta, eller oftare och oftare, bara vara en som absolut ingen vet vem det är liksom, så där. Och då säger folk så här, men sluta jobba, men fan, jag har redan sabbat det. Det spelar liksom ingen roll om jag slutar jobba om ett år eller två år eller idag liksom. Det kommer alltid finnas någon jäkel som har koll på vem man är liksom.
Hur tar du det där? För jag menar, det jobbar ju alla vi som jobbar i den här branschen, som visar upp oss och som hörs och så är, ja, vi blir ju naturligtvis granskade på ena eller andra sättet av allmänheten och utav vad som helst. Men och vi får väl alla våra törnar här och där. Jag tror ingen undkommer det.
Nej.
Men hur tar du det? Har det blivit, som du var inne på, tar du inte åt dig? Eller,
jo, men så här, avtrubbat säger man, men det är klart man tar åt sig. Alltså om folk är elaka mot en så tar man åt sig. Och i synnerhet om det är saker som jag inte kan påverka. Jag kan inte påverka att jag är född i Eritrea. Det var inte jag som gjorde ett aktivt val att bli bortadopterad. Det var någon annan, och det var någon annan som valde att adoptera. Alltså alla de grejerna. Jag hade ingen koll på att jag skulle landa i Sverige där de de flesta är vita och sådär. Och sen som man själv känner sig som en del av samhället. Man har gått igenom allting som alla andra har gjort och man ser sig själv som svensk och sådär. Så det är klart att om någon börjar liksom ifrågasätta liksom ens existensberättigande där man är uppvuxen liksom, och mer eller mindre född. Liksom, det är klart att det gör ont. Och att man liksom emellanåt kan känna att man inte har, vilket man kanske inte har heller, samma möjligheter som du kanske haft som vit och man
skallig
och det där fina yttret. Nej men alltså såhär, utan att göra det till någon grej att någon diskussion om vita män eller vet sådär, för det är inte det, men det är ju klart att vissa dörrar stängs för att man ser ut som man gör. Alltså det är, sen har jag ett svenskt klingande namn som gör att man kanske haft lättare med, jag vet
kan inte andra,
back in the days har jag fått så här, man har kommit på intervjuer. Jag behöver inte hänga ut företag, men jag skulle på en intervju och så var det så här, ja, David Fjäll, och så satt jag där ute och sa, det är David Fjäll vi söker, ja det är jag, så här, jaha, så tittar han på mig, så här, det är jobbigt redan taget, alltså det är liksom, och då fattar man, det är inte alls det taget, alltså bara typ några minuter tidigare så hörde de av sig, du kommer väl på intervjun och du vet så här, liksom, så här. Men jag blir ledsen över såna delar, men sen att någon tycker att jag är dålig på det jag gör utan att lägga någon, det är vad det är liksom. Jag har också synpunkter på andra, men om man försöker, det jag försöker göra mot, det är till exempel att jag inte sitter och recenserar kollegor offentligt eller skriver på sociala medier att någon är bra eller någon är dålig, och det är väl som jag brukar säga, det är som musik. En del gillar hårdrock, en del gillar klassiskt, en del gillar reggae och så här. Det är inte sagt att den hårdrocken är dålig, men det är inte min smak. Någon som kommenterar på ett visst sätt är kanske inte en dålig kommentator, men stilen passar inte mig. Men då behöver inte jag gå ut och säga så här, den är så jävla dålig, för det är han eller hon inte. Men det är en stil som inte passar mig. Men däremot så försöker jag, om det är någon jag tycker som gör saker bra, så brukar jag skicka iväg, vad bra, eller kan skriva att någon är duktig och rätt sådär. Så att man liksom försöker uppmuntra, liksom att ge positiv feedback till folk. Och var snäll. Det försöker jag.
Kan du se dig själv som en pionjär, en dörröppnare, en som fått i uppgift för att gå före och ta de här smällarna för andra som kommer efter, som inte har...
Jag tror att det finns jättemånga andra med olika etniska bakgrunder, men jag tror det är inte... men jag förstår vad du menar. Ja. Nej, jag ser inte mig som någon som kan göra.
Att du gör en god gärning på det sättet.
Ja, precis. Ja. Nej, det gör jag inte.
Nej.
Därför att, nej. Nej. Nej, det gör jag inte. Men däremot så vet jag att det är rätt många... det har varit undersökningar som olika företag har gjort eller som har hört av sig till mig och så vidare. Där de har varit ute i ytterstadsområden runt större städer och frågat liksom vem de kan identifiera sig med då i media eller på tv. Och då brukar mitt namn dyka upp. Och jag menar också Katarina Sandström på Rapport.
Ja, du ser
positivt.
Du är ju där.
Jo, men, ja, men så här, det är ju helt omöjligt att man ser sig själv som något sånt där. Men att jag tycker väl att oavsett om jag är först eller nummer två eller tre eller vad det nu kan vara, så är det väl det är väl lika jobbigt varje gång de här grejerna kommer. Och då är det svårt att se att den här smällen tar jag för att någon annan ska kunna liksom få jobb. Fortfarande är det ju så att att folk måste ges chansen. Det måste väl finnas fler dammar som folk kan söka i när de söker anställda än som det ser ut idag. Men återigen så här, jag har försökt att vara inne och grottat i det här och engagerat mig mycket och så där, men min erfarenhet är att ju mer man kritiserar och ifrågasätter, ju mindre jobb får man. Så att då orkar man liksom inte.
I'm
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi sitter på Lennart och Bror, David Fjells, ett av hans favorithock i alla fall. Nu undrar nu är det jazzmusik i bakgrunden, mm. Så vi sitter inte hemma hos David nu.
Nej, precis.
Bara så att ni vet det om ni kommer in i podden. Du, hur har cheferna blivit bättre? Du har varit inne en sväng nu det här. Du kom in riktigt offentligt och 2007 när du kom in på SVT. Har chefer och sånt blivit bättre på att hantera såna här saker? Eller alltså, gör ni anmälningar till polisen när sånt här kommer? Eller vad händer? Alltså, hur gör man? Jag vet inte.
Nej.
Hur blir det?
Nej, alltså, mycket orkar man inte ens grotta i. Liksom, man får massa skit så orkar man inte ens gå vidare med det. Så blir det någon jävla långfilm som man ska ta sig igenom och sådär. Och det brukar inte resultera i någonting. Men jag tycker att Åsa som är sportchef, hon är ju väldigt stark och bra och har ett rättspatos och så. Så att hon skulle absolut ställa upp om jag skulle gå till henne. Men sen är det väl mycket om man orkar liksom ta. Oftast kan det vara rätt mycket lättare när man får, man ser nästan redan i ämnesraden eller någon liten, att det är någon idiot som är på gång. Att göra som Christer Ulfbåge en gång visade mig när han kollade sin mail väldigt sällan, så öppnade han upp sitt mailprogram och så var det helt knallrött på hela jävla skärmen, och så vet du, Christer stor man, så tar han stadigt grepp runt skrivbordet och sen så satt han och hackade så här på delete-knappen,
ja.
Och frågade, ska du inte läsa mailen? Och då tittar han på mig och så säger han: de ringer om det är viktigt! Och någonstans kan jag känna att när man ser att det är något stök på gång så kan jag trycka på delete,
ja,
redan där.
Ja.
Så slipper man ta det där vidare överhuvudtaget. Men något som är lite roligt är ju mellanåt om det är någon som mejlar från en företagsadress.
Ja.
Då kan det vara rätt kul att... Och att de då inte mailar mig på SVT-adressen utan att de hittar en annan adress att maila på. Typ till Eurotalk eller FanTV eller sådär. SVT kan man ju inte göra det på samma sätt, för där finns det någon sån här källskyddsgrej. Men min privata grej så, eller ja, där så går det. Och då brukar man alltid klistra in eller ta med vdn eller chefen och fråga om det är deras företags officiella inställning till mörkhyade. Och då brukar det bli ett jävla... Då brukar det bli rätt intressanta svar som kommer.
Vad kan hända då?
Ja, dels så kan någon bli såhär: varför är du dum i huvudet? Kan inte koppla in chefen på det här?
Ja.
Fan, jag kan ju torska jobbet.
Ja.
Då brukar jag svara båda två. Och säga, men då kan du inte hålla på att mejla från ditt, för, alltså ditt jobbs mejlkonto. Liksom. För du hittar något jävla hotmail-konto och mejlar från om du vill hålla på det sättet.
Ja, ja. Du ställde själv frågan, läste jag, hur länge orkar man sticka ut? Kan det kännas så?
Ja, jo, men så är det ju faktiskt. Så är det ju absolut. Så länge orkar man sticka ut. Sen är väl det dagsform också, hur man har det i övrigt livet. Men Jag tycker att det är, nu låter det som att jag bara borstar bort det, men det är väl klart att sen 2007 så har jag väl ramlat in en hel del sådana mejl och hänt konstiga saker, både på jobbet och övrigt, och så orkar man väl kanske inte längre.
Har det varit, är det, har det varit nära, ja, jag har varit med nära tankarna att, ja, sluta, ja, i TV?
Jo, det har jag ju faktiskt. Men sen är det också så här, så finns det någonting så här, okej, ska man ge upp för idiotin liksom så där. Men det är inte alltid man orkar, ja, du sa, ska man ta smällar för andra, men det är ju ibland ser man ju perioder man kanske inte orkar ta dem eller åka på de där smällarna, och ibland så känner man mer liksom så här, hela jävlar nu liksom, nu ska jag vara en riktig jobbig mygga här på för dig när du ska försöka somna, som håller på och snurrar runt. Du blir inte av med mig bara för att du skriver så här taskiga grejer.
Nej. Men hur är livet annars då?
det tycker jag är ganska, det vill, ja, tycker jag faktiskt är ganska, ja, bra. Jag har än så länge en hälsa som är snäll, ja, mot mig. Ja. Så.
16 weeks of hell, du käkar inga potatis, du kommer in här, då sitter du med en liten köttbit och någon vad det nu var, någon rotfrukt där, eller, va?
Sallad.
Ja.
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 Nej men så här var det, jag var i riktigt dålig form för ett år sedan och kände väl att antingen så gör jag någonting åt det nu, eller så kommer det ta för lång tid att kunna göra någonting åt det. Och sen så, eller ja, ett år sedan, ja, det var jag faktiskt fruktansvärt dålig för. Men strax innan det så sprang jag på Stefan Schwarz. Och han och jag brukar prata portugisiska med varandra. Och
kan du portugisiska?
Ja, lite.
Vilka fler språk kan du?
Nej, men det är bara... Men i alla fall, så kom jag hem på kvällen och så tänkte jag så här, fan, vad var det jag och Stefan kom överens om nu egentligen? Jag har liksom ingen riktig koll på det, men jag hade minnesbild av att jag tror att jag sagt ja till något som var lite jobbigt, men sopar under mattan och tänkte, det är bara att gå vidare, han har säkert glömt bort det där. Men då var det 16 weeks of hell som jag hade signat upp på. Så att då körde jag det för förra året då. Och det var jättebra för mig att få ordning på liksom fysiken. Både för att det mår piggare i skallen och mer energi och så vidare. Så att det har gett ganska mycket runt omkring. Sen är det ju ett väldigt extremt program de 16 veckorna man håller på. Lite mat, mycket träning och så vidare. Och jag tror att man måste ha förstående arbetsgivare eller kollegor som jag har. Om man ska fixa det liksom. Och man måste ha tid att planera in träning och sådana saker. Så att, men det är någonting som jag är väldigt glad idag över att jag tog mig igenom. Och jag är väldigt glad att det är över också.
Vad har du för drömmar och mål för tillfället?
Nej, alltså jobbmässigt så har jag väl fortsatt en dröm om att det ska vara kul att jobba. Jag har inte satt upp några direkta mål att det här ska jag göra då. Men om man tänker, om man leker med tanken att man fortfarande har kontrakt med SVT om något år. Så, och att man kommenterar, så är väl klart att det vore kul att göra en fotbolls-VM-final så om man nu ändå håller på och kommenterar.
Det är vi två, jag har inte gjort någon heller. Nej, fast jag har hållit på så länge.
Exakt. Nej. Jag är framme i kvartsfinal i alla fall.
Ja, det har inte, jag har inte ens fått vara på ett mästerskap.
Nej, det du ser. Jag kan berätta allt om det någon gång.
Ja, ja.
men sen så är det väl, tror jag väl att fortsätta försöka utvecklas, vad det nu är. Det är väl målet. Men jag har ju som princip efter ett tråkigt sommarjobb när jag var väldigt liten att inte jobba med saker som är tråkigt. Så att fortsätta och se till att man har kul på jobbet. Med tanke på att det ändå mycket tid som man lägger på att jobba.
Har du någon mål och mening med jobbet då? Är det någonting du vill göra där speciellt förutom att kommentera en VM-final? Finns det något annat? Finns det något annat inom journalistiken som du känner att det här skulle vilja göra eller belysa? Eller?
Nej, Alltså så här, det jag har lärt mig över de här åren, tidigare så jagar man ganska mycket saker, men det dyker upp grejer ut som man inte ser komma liksom innan. Helt plötsligt ringer Pia Bernhardsson, som är en av de bästa cheferna jag haft, och säger jag ska starta ett program som heter Friktion, och sen så hamnar man in där liksom. Och det såg man liksom inte komma. Så man vet aldrig vart man kommer ta vägen. Och sen så har jag, precis som du, är frilans. Man vet inte om SVT vill ha kvar en när kontraktet tar slut.
När tar det slut då?
Ja, det vet jag inte. Jag tror att det är 2020.
Ja.
Och då kan man ju, då kanske man står och inte har något kontrakt och inte har någonting att jobba med när det gäller det här liksom. Så man får ha liksom öppna sinnen när det gäller vart händer barkar. Eller så kanske man gör någonting helt annat. Jag har ingen aning, men det vore ju kanske kul att, jag vet inte, ha kul. Alltså det är någonstans det. Jag har liksom inga, jag går väldigt mycket på lust. Alltså om det är någonting som känns kul så försöker jag hoppa på det. Istället för att en del som kanske sätter upp så här tydliga mål, jag ska dit nu, och sen så skiter det sig, så kanske man blir, eller så når man dit och sen så går, så vad fan gör man sen liksom?
Ja, vad gör du efter VM-finalen? Ja, det är
då får man ju en till. Alltså, nej, men alltså, jag vet inte, det var ju bara just nu som kom, det ligger så ganska färskt i minnet så här, med att få uppleva det. Men sen är det klart att du är ju en situation som är avundsvärd med att få åka till England och kommentera, och som anglofil och gilla engelsk fotboll, så har det varit härligt att sitta på Goodison Park derby mot Liverpool när det liksom gungar och de slår i stålet där uppe liksom inne där, och det är en sån grej som hade varit jävligt roligt. Eller Craven Cottage när den kokar liksom, är ju härligt liksom på alla sätt och vis.
Är det du ser framför dig om 5 år att du gör?
Alltså, nej. Så det, alltså så här, om man så här, med pistol mot huvudet måste välja någonting, så blir det väldigt svårt. Dels så tycker jag väldigt kul med alpint. Men och fotboll är ju också, men alltså, drömmen vore väl om man kunde så här, kombinera båda två, men det är klart att om man verkligen skulle gå all in på och kommentera, så skulle man kanske vilja få lite mer kontinuitet i det hela. Så att man, vad är man brukar säga, du behöver x antal 100 matcher under bältet innan du kan kalla dig för en kommentator liksom.
Du, har du någon devis som du lever efter när du sparkar av det täcket på morgonen sådär? David Fjell sparkar av det täcket och ska upp och göra en bra dag. Har du någonting som du tar fasta på då, som du tänker på för att det ska bli en bra dag?
Nej, det tror jag inte. Men försöka inte göra tråkiga grejer. Alltså det är väl någonstans, jag tror det var Ebba Lindsö som blev intervjuad i utav min vän Martin Wiklin i P1 söndagsintervjun, och hon pratade om antal dagar. Hon pratade om 10 000 dagar kvar. Om man leker med tanken att man har 10 000 dagar kvar. Jag har inte tänkt på livet på det sättet, men det blir ju hiskligt då om man bara tänker att man har 10 000 dagar kvar. Eller om man, som jag kanske tänker att jag har 20 000 dagar kvar, men men om man då har begränsat antal som alla har, så måste man väl ändå försöka göra saker som ändå är roligt. Jag har sagt upp mig från jobb för att jag tyckte det var tråkigt, men jag har inte haft någonting att gå till sen efteråt. Och det har ju varit ett risktagande sådär liksom. Och försöka undvika så situationer som är, som bara skäl tid som man liksom inte får igen riktigt så. Så till exempel möten är väldigt tråkigt. Så. Excel-ark är fruktansvärt tråkigt. Det försöker jag hålla mig borta från också. Det får min kompis Micke göra. Men så att det är väl det som jag brukar fundera på. Att försöka att ha kul och så mycket som möjligt försöka se det goda och positiva i situationer än foka på saker som är negativt. Då blir man galen till slut, tror jag.
Är det något mer du skulle vilja säga, David, nu du har chansen?
Ja, att det var kul att träffas och hänga med dig. På saker som är roliga, som jag brukar ibland spela upp, jag och några kompisar. Det är ett referat som du gör. Arsenal spelar. Titta här, titta där. Ja, nej, jo, det är mål.
Den har jag hört några gånger.
Jag älskar den. Den är där verkligen här och nu, i stunden, där du... Jag kan bara tänka mig, du sitter där och vad fan är bolljäveln? Är det mål eller är det... Nej, jo, nej, det är mål! Det är mål!
Och det var jämnt också.
Det var jämnt.
Det var inte så att
det... Visst var det Arsenal United också?
Arsenal United på Emirates Stadium.
Så var det, Var det Emirates? Var det inte på Highbury?
Emirates Stadium.
Var det
det? Jajamän, jag var där, jag vet.
Ja, men den är faktiskt en sån här glädje... Det är liksom just att vara så här där och nu och där är... Kan man tänka att du var rätt... När du lämnade jobbet en dag så var du glad, eller hur?
Ska jag vara riktigt ärlig så var jag förkyld och lite småfebrig. Så när jag gick därifrån...
Tänk om du hade inte varit och upplevt det där. Nej. Hur illa du hade mått då med den förkylningen?
Ja, visst. Och sen gick jag därifrån från Emirates Stadium och skulle hitta en taxi. Var lite småfrusen efter matchen. Och det började ringa och det kom sms och det var liksom... Det blev, jag tänkte på i hela fridens namn. Jag var inte riktigt... Jag kände ju att det blev lite skönt svung liksom när det blev mål, att det var spännande, att jag liksom, att jag var inne i själva situationen, men att det skulle bli då, för det var ju, det kom ju hur mycket som helst, och det var innan jag gått in på Twitter och såna grejer, det fanns inte, eller jag var inte med där i alla fall, så att men det var ju sms och sånt som kom pling 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 pling, så jag fattade inte först själv att det hade blivit så uppskattat. Jag uppskattar att du tog dig tid, David.
Det var lite så.
Tack.
Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu, eller också Facebook-sidan Holmgren möter går bra. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.